På kvällen samma dag den första veckan satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa det till dem: "Frid åt er alla." Sedan visade han dem sina händer och sin sida. Lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa det till dem igen: "Frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig sänder jag er." Sedan andades han på dem och sa: "Ta emot heligande. Om ni förlåter någon hans synder så är det förlåtna. Och om ni binder någon hans synder så är han bunden." En av de 12, Thomas, som kallades tvillingen, hade inte varit med när Jesus kom. De andra lärjungarna sa till honom: "Vi har sett Herren." Men han sa: "Om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingrarna i spikhålen och sticka handen i hans sida, tror jag inte." En vecka senare var lärjungarna samlade igen och Thomas var med. Då kom Jesus, trots att dörrarna var reglade, och stod mitt ibland och sa: "Frid åt er alla." Därefter sa han till Thomas: "Räck hit ditt finger, här är mina händer. Räck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte utan tro." Då svarade Thomas: "Min Herre och min Gud." Jesus sa det till honom: "Du tror därför att du har sett mig. Saliga de som inte har sett men ändå tror." Herre Jesus, tack för din närvaro mitt ibland oss just nu. Du som inte är begränsad i tid och rum. Du är här. Och du rör vid oss Jesus med dina sårmärkta händer. Du den levande Kristus. Låt oss alla få uppleva din närvaro just nu. I denna gudstjänst och i våra liv. Amen. Det inträffade, ja, det låter högt där. Du vet att jag har en stark stämma. Det blir nog bra. Jag börjar för barn. Det inträffade ju mycket på samma dag som Jesus uppstod. Det är ju då den första veckodagen. Och därför firar vi inom kristenheten världen över Jesu uppståndelse på söndagen. Den kallas solens dag. Så passande, solens dag. På Jesu uppståndelses dag gick verkligen solen upp. Och skiner sedan i full kraft, nådens sol och framtidens evighetens sol. För då besegrades människans värsta fiende, döden. Och genom Jesu uppståndelse från de döda så erbjuds varje människa ett evigt liv, ett evigt liv. Texten vi läser om berättar hur Johannes och Petrus har bråttom. De är stressade till max. För de springer till Jesu grav och ser till sin förvåning att den är tom. Var är då egentligen Jesus? Maria, hon står utanför graven. Och som Barbro sjöng, hon gråter. Vi gråter ofta vi javar, därför att det är sorg som fyller våra sinne då. Så var det för Maria. Men vad som är lite annorlunda än när vi står där vid våra gravar där, att plötsligt ser hon två änglar. Visst kan vi uppleva änglavärlden också i samband med döendet och döden och gravarna. Men hon ser dem framför sig livslevande. Och plötsligt så kommer det en gestalt till och ställer sig bredvid Maria. I närheten. Jesus söker alltid närhet till oss människor. För att ge oss sin personliga närvaro i våra liv. Men hon känner inte igen Jesus. Hur många gånger är det inte så för dig och mig? Vi känner inte igen Jesus. Trots att han kom kanske i en annan människas skepnad och räcker ut sin hand till oss för att hjälpa och trösta och vägleda. Vi känner inte igen Jesus därför att vi väntar inte att det är han som kommer. Hon känner inte igen Jesus, Maria, kanske inte så underligt, för det var ju otroligt, han var ju död. Men det är något vi reagerar för, du och jag, så är det våra namn. Åke är ditt namn. Det har du burit ett långt liv. När någon säger det reagerar du. Eller vad nu är nu än heter här. Och när Jesus säger Maria. Och då sjunger det till i hennes väsen. Utav igenkännande, då vet hon, det är Jesus. Det är Jesus. Och Thomas, som vi felaktigt kallar tvivlaren, hans tro kommer genom fingertopparna, genom det materiella. Ibland kan vi möta Jesus i det materiella. Lärjungarna ser en tom grav men förstår ändå inte att Jesus lever. Maria var tidigt ute på morgonen. Det är något speciellt med att vara tidigt ute på morgonen. Förra våren då vaknade jag ofta vid 4:30. Jag kokade en kopp kaffe. Och gick in till Barbro där hon låg och sov med en bricka med ett litet knäckebröd mos på. Och så tog jag stavarna och så gick jag ganska länge, kanske 1,5 timme i en stor park vi har hemma. Och upptäckte, visst är vårmånaderna fantastiska. Och nu börjar det igen. Jag har en god vän utanför Värnamo, lantbrukare. Och vi pratade vid ett tag sedan och sa ja, att är du uppe tidigt på morgnarna? Ja, jag är uppe vid 4, sa han. Vad ska du då uppe göra? Hur åker du med hela dagen sen? Ja, då drabbades han ju utav paltkoma, har ni hört talas om det? Det är norrländskt. Man drabbas av paltkoma mitt på dagen om man äter palt där uppe, va? Och då faller man i koma och då lägger man sig och vilar middag. Och det gjorde han då. Men jag är uppe 4. Vad ska du uppe så tidigt att göra? Och då går jag upp och beder, sa han. Det gäller att hinna före djävulen på morgonen. Och jag skrattade. Aldrig hört uttrycket förr. Morgonsund har guld i munnen, vet vi. Och trots att Maria var tidigt ute på morgonen så var Gud tidigare ute än hon. För när hon kommer till graven så ser hon att den stora klippstenen, det här var ju ingen grav där man sänkte ned människan i marken som vi gör, utan det var en grav, en stor klippgrav som man la in kroppen i. Och hon ser att klippstenen var borta. Petrus och Johannes skyndar ju också till graven. Sedan Maria från Magdala sagt att Jesu kropp var flyttad. Johannes kom först, men Petrus var den frimodigaste av dem. Han går in i graven. Och då ser han detta som blir ett fascinerande tecken för honom. Linnebindlarna som vilats runt Jesu kropp låg där, formade, stelnade efter Jesu kropp. Men Jesus var ju inte kvar i skepningen. Nikodemus, han som hade gått ifrån att vara en anonym bekännare till att bli en frimodig Jesus bekännare. Han hade utbett sig om att få svepa Jesus innan han lades in i graven. Och det gick till på det viset att han hade med sig Nikodemus 300 skålpund aloe och myrra. Och så hade han med sig linnebindlar och sönderrivet linne. Och så virade han ett varv av linne runt Jesu kropp. Låg på ett varv med aloe och myrra. Och så fortsatte han till allt var slut. Och det här blev liksom en balsamering. Det stelnade omkring Jesu kropp. Och nu när lärjungarna lutar sig in i graven så ser de att Jesus gått rätt igenom svepningen. De såg konturen efter Jesu kropp. Men han var inte där. Och då förstår de att Jesus har uppstått, att han lever. De tänker på skriften att Jesus har sagt om tredje dagen så uppstår igen. Skriften är alltid giltig. Guds löften håller. Vad är det då som är så viktigt att graven är tom för kristna människor? Vad hade det gjort för skillnad för oss om Jesu kropp hade legat där? Och multnat som våra dödliga kroppar alltid har gjort och kommer att göra. Är inte frälsningen en andlig sak? Och själens uppståndelse det viktigaste? Varför betonar Nya testamentet betydelsen av Jesu kroppsliga uppståndelse och beviset av ett tom grav? Jag tror du själv har svaret. Men jag förtydligar det genom att säga att svaret är att Jesu kroppsliga uppståndelse är ett tecken på människans slutgiltiga och fullkomliga frälsning till kropp och själ och ande. Kroppen, materien var i antiken ett problem. Och man ansåg enligt de gamla grekiska filosoferna att kroppen var ett fängelse för själen och en dag skulle själen bli fri. Men kroppen, materien, är inte ett problem utan en gåva i Nya testamentets lära och tro. En del av Guds skapelse. Än så länge så är frälsningen för dig och mig och alla som tror på Jesus en inre erfarenhet, en andlig upplevelse. Paulus säger att det finns en koppling med den kropp vi nu har och den kropp vi sedan i uppståndelsen får. Han liknade vid korn som läggs i jorden. Ur vetekornets stängel så växer veteaxet. Det vet vi alla även om vi är dåliga lantbrukare och brukare. En ny växt, men det sitter ihop med det gamla fröet. Och detta var skälet för de första kristna att de inte brände sina döda. De skulle ju förvandlas när Jesus kom tillbaka. Inte skulle man bränna sina kroppar då. Jag vet inte hur mycket du har funderat över det här. För din och för andras skull. Och hur du tänker och resonerar. Men för de första kristna och för kristna långt fram, även i nuet. Att bränna en kropp så att materien förstördes har alltid varit för många en svår tanke. Och därför har man begravt sina döda som de var och låtit kroppen förmultnas tillsammans med jorden. För min del tror jag inte att den fysiska kroppen vi har nu är förutsättningen för uppståndelsekroppen. Visst finns det ett samband, men det är inte fysiskt lagbundet. Men jag tror att vi ska känna igen varandra. Absolut. Därför att du kommer ha kvar din identitet som omfattar kropp och själ och ande. Den dag du är i evighetens värld och då vi möter varandra. Vi kommer att känna igen varandra med kärlekens igenkännande tecken. Frälsningen nu är för oss en trons inre erfarenhet. Men ibland så händer detta mirakel, att Gud rör vid sjuka kroppar och helar oss redan nu. Jag ska ta två exempel. Jag har inte varit med om många direkta helande då människor har blivit helade ifrån sådana sjukdomar och det har konstaterats genom läkare. Men jag har varit med om det. Jag var pastor i Vetlanda. En liten flicka, ett flickebarn föddes. Mamman var med i kyrkan och församlingen. Pappan gick ofta med i gudstjänst och så, men var inte den som var färdig och mogen att just då gå in i församlingen. Men visst hade han tro på Gud. Det är fler som har tro på Gud än vi förstår, du och jag. Så visade det sig efter något år att den här lilla flickan hade ett medfött hjärtfel. Och det svåraste som kan drabba föräldrar är ju när barnen blir sjuka. Och så kom föräldrarna och sa till mig, vill ni be för vår dotter? Jag bad i gudstjänsten. Och sen sa vi kommer gärna hem några stycken, för jag brukade med mig en 3-4 stycken som förebedjare. Om vi åkte ut till någon och bad i hemmen. Så åkte vi hem till det här unga hemmet. Och det var den lilla flickan. Och så bad vi. Det var inget upphåsat. Men vi bad att Gud skulle ta över. Och att möjligt den lilla flickan skulle bli frisk. Vi smorde henne med olja. Som ett tecken på tron. Och så när vi gick därifrån och sa pappan. Nu tror jag att far har tagit över. Nu blir det nog bra. Man kom på undersökning med den lilla flickebarnet efter en månad. Och då visade det sig att det här medförde hjärtfelet var borta. Det fanns inte längre bara. Det var bara tack och ta emot. I samma stad, i samma församling, drabbades en kvinna i 50-årsåldern av en ganska allvarlig sjukdom. De ringde efter mig tidigt en morgon och jag kom dit upp. Och där sitter maken, den här kvinnan som heter Eva. Och deras 16-åriga dotter, de hade fler barn men hon var hemma. Och grät när de skulle äta havregrynsgröten. Det gick inte att få ner den. Och jag satt och jag grät tillsammans med dem. Och vi bad. Och sen gick det en ganska lång räcka utav tid och tider. Och hon tog alla tillfällen Eva till att bli föremål för förbön. Och så kom hon och sa en dag till mig: jag är inte döpt som vuxen, som troende. Och då blev det så för henne att det blev helt enkelt ett måste. Jag ser det så här som pastor. Att är man döpt som barn i Jesu Kristi namn, då är det dopet giltigt. Du behöver aldrig om det. Du får leva det dopet. Men hon fick ingen ro. Hon sa, kanske Gud tar och gör någonting i dopet om jag döps. Jag vill inte neka henne det. Och det var hennes närmaste släkten av vänner som var med i missionskyrkan en lördag eftermiddag. Luften stod stilla utav helig ande atmosfär. Hon döptes och vi firade nattvard tillsammans. Och vi upplevde Jesu närvaro så där påtagligt som man kan göra. Så att man liksom nästan kan se Jesus stå där. Den himmelska atmosfär som man inte tar sig. Som man inte skapar. Det är Gud som skapar. Men hon blir inte frisk. Det konstaterades vid nästa läkarundersökning. Då sa hon till mig: har du någonting emot, ber jag om att jag åker upp till Georg Gustafsson. Han var då en mycket känd pingstpastor. Född i Värnamo-förrätten. Var församlingsförståndare i Jönköping, pingstförsamlingen. Bad ofta för sjuka människor. Nej, inte har jag emot någonting emot det. Att fler blir till Gud för dig. Hon åkte upp. En söndag förmiddag hade avtalat med Georg att hon skulle få bli föremål för förbön efter gudstjänsten. Hon blev det, men kom hem besviken. Han hade ju inte tid med mig, sa hon. Och det hade han ju inte naturligtvis. Det var massor av människor omkring honom. Det hände inget. En rumänsk pastor kom på besök till oss i Vetlanda. Och han berättade en fascinerande historia. Han hade suttit i fängelse under kommunisttiden. Inspärrad. Då plötsligt Gud på ett mirakulöst sätt hade öppnat portarna. Och han hade kommit ut. Det är bara sånt här som händer när människan är trängd. Vi är inte det i vårt land. Han var trängd som en Jesu Kristi tjänare. Utan människor så spärrade in honom. Och så reste han på lika mirakulöst sätt genom hela Italien. Han hade ingen biljett. Han sa till Gud: Gud, när konduktörerna kommer se till så att de inte ser mig. Dölj mig i en dimma. Och hade jag inte hört honom säga det. Och visste att det var sant. Då hade jag sagt omöjligt. Och det kanske du tycker och tänker. Du får tänka precis vad du vill. Då var Eva med och sa. Och det var innan gudstjänsten på kvällen. Vi var uppe vid sidan om läktaren i Vetlanda. Gamla missionskyrkan. Jag ville att den bedde för mig, sa hon. Okej. Än en gång. Och jag har en syster, ni känner henne inte. Därför kan jag berätta det. Hon levde sitt liv inom en intensiv trosrörelse då. Och det innebar att om man bad för någon så skulle man därefter vara frisk. Det var bara att tacka och säga, nu är jag helad. Och hon sa till Eva, Nu är du helad. Tacka för det. Men vad gjorde den rumänske pastorn? Och han frambar ett profetiskt budskap som översattes. Det budskapet kom stilla och lugnt, men i en atmosfär av Jesus närvaro. Och så lyder det budskapet, om man refererar det i korthet. Inte att hon skulle bli helad, men att Guds änglar skulle vara hos henne när ångesten kom över henne. Ångesten kom. Det gick mot livslutet för henne. Hon var ju för ung och dö. Hon bekymrade sig så mycket om hur det skulle gå för hennes make och hennes flicka som inte var så gammal. Så var det en vecka innan jag gick till himmelshotellen det året. Och hon hade sagt, du behöver inte komma och hälsa på mig den här veckan därför att min moster är hos mig och jag kan nog inte med mer än henne. Jag satt och förberedde ett bibelstudium till ett församlingsläger vi skulle ha på Klintagården, Öland. Och plötsligt kom det så underlig oro över mig. Så jag kände, lägg ner bibelstudiet ett tag och uppgiva. Och jag tog cykeln som stod utanför missionskyrkan, cyklade de 500 meter kanske det var upp till Eva. Där satt hon under ett blommande körsbeträd. Så fantastiskt vackert var det. Och när hon får se mig så säger hon, kommer du? Hon såg bara på ett öga nu. Det ena hade locket ramlat ner i muskeln, höll inte längre. Och så satt vi där och så säger hon plötsligt, nu är jag färdig att dö, Birger. Därför att för 14 dagar sedan när jag satt här i trädgården var jag över på andra sidan. Och jag upplevde någonting så fantastiskt. Jag upplevde en sådan frid och en sådan härlighet som jag aldrig kan säga med ord. Och då visste jag, nu tar Gud hand om det mina. Nu är jag färdig att dö. Och sen jag hade bett med henne så hjälpte jag henne in på baksidan av huset vid altanen. Där kommer mostern emot oss. Och Eva bara slänger ifrån sig kappan till mostern. Hon var aldrig slut. Och vi hjälpte henne in på sängen. Och jag gick hem. Och satte mig med bibelstudiet igen. Efter en timme ringer hennes vägerskam. Och så säger hon, hur ber jag? Eva har slutat sina dagar. Hon har gått hem. Men hon hade förberett allt av begravningsgudstjänsten. Och det blev ett vittnesbörd som var enormt. I en fullsatt kyrka. Hör du, livet segrar över döden om man tror på Jesus. Och det är inte livsfarligt att dö. För det finns ett hopp, en framtid och en seger. Jag ska strax sluta. Det är inte ofta jag har tårar i ögonen nu för tiden av predikan. Men just nu har jag det. Det är väl minnet som tränger på naturligtvis ifrån de här upplevelserna. Och tårar ska vi aldrig skämmas för. De har ju fått av Gud för att de ska hjälpa oss att bearbeta sorg och smärta. Slutligen, Jesus uppstod till kropp och själ och ande. Och lärjungarna möter honom så. Jesus hade ju uppväckt Lazarus och några andra. Men med Jesu uppståndelse är det här något mycket större. Lazarus helande var tillfälligt. Han skulle dö en dag. Kanske inte genom den sjukdom Jesus hade helat honom ifrån. Men genom någon annan. Han kanske skulle åldras och dö av åldrandet. För vi ska alla dö en dag. Men Jesus hade nu blivit förvandlad, förhärligad. Det är samma kropp han bär, men ändå inte densamma. Det är därför Maria inte känner igen Jesus på en gång. Först när han säger hennes namn. Och den fysiska begränsningen fanns inte längre hos Jesus. Han går genom stängda dörrar. Han rör sig genom tid och rum. På ett sätt som omöjligt för oss. Men ändå så var hans kropp densamma som innan döden på korset, uppståndelsen och graven. Och här kommer Thomas in i bilden. Vi kallar honom tvivlande, helt fel. Han trodde. Han var troende. Och han får tro genom sina fingertoppar. Får vi inte det ibland, du och jag? När Gud liksom rör vid det materiella och vi känner här Gud. Vi ser honom i en blomma. Eller i vårfågeln. Eller i stjärnorna. Och så utbrister Thomas efter det. Han har mött Jesus och tror på honom. Genom fingertopparnas känslighet, min Herre och min Gud. Kan det bli klarare bekännelsen? Predikan är slut. Men det här som är postdagens budskap som har predikats över en hel värld idag. Det är det mest fascinerande budskap som finns i hela tillvaron. Därför att det innebär att vi kan ständigt förvänta oss ett liv. Ett liv som ingenting kan besegra. Ett liv som innebär evigt liv. Amen.